Hallå, det gäller att ta det lugnt så inte era trumhinnor sprängs. Men ljudet regleras säkert där uppifrån, ja. Det känner jag mig trygg med, så det inte blir för mycket eller för lite. Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten och aposteln Johannes. Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut det till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de hade ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Vi ber tillsammans. Ja, vi tackar dig, himmelske far, för att vi får komma till ditt hus. Den här härliga gudstjänsten, får sjunga underbar lovsång. Vi ledde också av barn som leder lovsång till din ära. Tackar dig, Herre, att vi får vara här inför ditt ansikte. Fader, Son, Helig Ande. Och nu ber vi dig, far, i Jesu namn, att du sänder din Helig Ande. Vi välkomnar dig, Helig Ande, att fortsätta vila över oss med din gudomliga närvaro. Kom och välsigna oss. Det ber vi dig i Jesu namn. Amen. Ja, kära vänner. Väldigt roligt för mig att få vara här i Östersund igen. Ni har lite mer snö än i Mölndal. Ni leder med knapp marginal. Vi har faktiskt lite snö i Mölndal. I Mölndal så är ett florsockertäcke som stannar i ett dygn. Det är mycket snö. Så vi har mycket snö i Mölndal just nu. Men i vilket fall, det var inte det vi skulle prata om. Den här texten är ju ytterst fascinerande. Och man kan ju börja med att lägga märke till att det här är ett ögonvittne som skriver. Ta bara en sån här detalj som jag älskar i vers 10. Där Johannes skriver: "Det var gott om gräs på platsen." Är ni med? Det är ju ett ögonvittne som tar fram en sån detalj mitt i miraklet. Att vara praktiskt. Att Gud lät det här ske på en plats där det fanns mycket gräs på marken. Så det var mjukt för människor att sätta sig ner. När Gud sen förvandlar bröd och fiskar så att det räckte till tusentals. Det är en stilpoäng, tycker jag. Och Johannes nu, som skriver sitt evangelium. Jag var med på ett forskningsseminarium en liten stund här. Inte för att börja forska egentligen, utan bara för att det var kul att pigga upp sig lite grann. Och då studerar vi en världsledande bibelforskare och hans bok om Johannes evangelium. Så här, ni vet, cutting edge forskning bland bibelforskare i världen. Och hans tes, hör och häpna, det var att Johannes evangeliet har skrivits av Johannes. Makalöst. I vilket fall. Och nu då. Det intressanta med Johannes, aposteln Johannes, det är ju att han skriver sitt evangelium sist. Alltså han skriver sitt evangelium någonstans på 80-talet eller 90-talet efter Kristus. Vilket ju egentligen då blir 50-60-talet efter Kristus. Eftersom Jesus dog och uppstod någonstans mellan 30-33. Men det är ändå ganska lång tid, eller hur? 50-60 år. Först 50-60 år senare så förnimmer Johannes att han får en kallelse av den helige ande att teckna ner ännu ett evangelium. Och när han gör det så lyfter han i många stycken fram sådant som de andra tre evangelisterna inte har nämnt. Och brödundret, det fanns faktiskt två brödunder. Och det ena av dem nu, ett skedde på judisk mark, intressant nog. Och ett skedde på hedningarnas område, tror vi. Så två brödunder. En världsledande forskare, Bargil Pixner, pekar ut platserna för dessa brödunder. Som många andra också bekräftar, ungefär i alla fall var det är någonstans. Och jag har besökt de platserna ganska ofta med pilgrimsgrupper. Nu är inte det viktiga var det skedde, eller hur? Utan att det skedde. Men i vilket fall. Johannes då, han väljer att omnämna ett av dessa brödunder. Och när han gör det så ger han oss en alldeles specifik detalj. Och när jag gick igenom den här texten och bad för er och den här förmiddagen. Så var det en person, en detalj som blev nästan självlysande. Och jag tänkte att det är där vi ska på något sätt hitta vår ingång här i texten. Situationen är ju väldigt speciell. Massvis av folk kommer till Jesus. Det är väckelse. Alla hänger vid Jesu läppar. Tusentals och åter tusentals. Det står 5000 män. Det betyder ju 5000 kvinnor också. Då är vi uppe i 10 000. Och så ganska mycket barn som följde med. Så vi kanske talar om en folksamling på vadå? 25, 30, 40 000. Jag vet inte vad du tycker, men jag tänker att det är ganska många. Vi har en arena i Göteborg som heter... Det är lite förvirrande. Vi har gamla nya Ullevi och nya gamla Ullevi. Men det är egentligen gamla nya Ullevi som är den största. Och på en Bruce Springsteen-konsert så kan vi ta in 55 000. Och då hör man i hela stan. Man behöver inte gå på konserten, man hör den i hela stan. Och man känner när folk, flera kilometer därifrån känner man när folk hoppar upp och ner. För det är rätt mycket folk. Och du ska tänka att det är ungefär den dimensionen vi talar om här. Ett fullt nya gamla Ullevi. Och kulturen där nere, jag har ju varit där nere många gånger. Jag var en gång vid Västra muren och bad tillsammans med tusentals judar vid tempelinvigningshögtiden, Chanukka. Och så dök en av världens två ledande rabbiner upp. Och när han steg ut ur sin bil så sprang folk bort till honom för att komma så nära som möjligt. I bästa fall få röra lite vid honom. Och när jag såg dessa tusentals människor springa bort och för att komma så nära honom som möjligt. Då var det som att den helige ande gav mig en liten sån här, ett intryck. Det var så här det var varje dag för Jesus när han trädde fram. Det var det här tumultet kring honom. Så det, den miljön, det, den situationen som vi har här för handen. Och Jesus nu då. Ni vet. Jesus är Gud och människa på samma gång. Det bekänner kyrkan. Det är kristen tro. Det tror jag. Helt unik i världshistorien. Amen. Så allt han gjorde och sa var heligt. Och är heligt. Och samtidigt tycker jag man märker, vilket är ganska befriande, att Jesus väldigt många gånger har glimten i ögat. Och jag tror man måste se när han har glimten i ögat, för att då blir det lite förlösande. Man behöver liksom inte få upp axlarna så här, utan man kan liksom låta dem slappna av lite. Till exempel då när han säger så här till Filippos: var ska vi köpa bröd så att de får något att äta, säger Jesus. Och ni vet, han har glimten i ögat. Hur ska vi fixa det här nu? Och aposteln säger: jag vet inte, jag har ingen aning. Liksom. Och så nämner han en summa som på den tiden var 8 månadslöner för en vanlig arbetare. Jag vet inte vad det skulle vara idag, men ett par 100 000 spänn. Och det hade de inte direkt där, om man säger så. Det var själva poängen ju. Och även om de hade haft det där, hade de inte kunnat... ni vet, man kan inte gå till ett bageri. Pröva att gå till ett bageri här i Östersund och säga: ursäkta, jag skulle vilja ha limpor för 250 000. Det är liksom inte bara leverera. Ja visst, jo, men det skickar vi fram direkt. Utan då säger jag: kom tillbaka om en månad när vi har byggt ut det här. Filippos befinner sig ju i en kris. Och han är som jag är ofta, och kanske du också. Han ser det som är för handen. Alltså som att världen vore en stängd låda. Räknar inte riktigt in Guds möjligheter fastän han står vid Guds son. Ja, men vi står ju alla inför Guds son. Eller hur? Så vi kan ju fnissa åt honom. Men ofta vandrar vi med Jesus men räknar inte riktigt in Guds möjligheter, eller hur? Känner jag i alla fall igen i mitt liv. I vilket fall. Andreas, en annan apostel, han nu lyfter fram och säger: det här jag verkligen vill ta min ingång. Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många? Här är en pojke. Och så säger han ju någonting som är samma sak som Filippos egentligen. Att han säger: men vad räcker det? Det är liksom, han kommer här med det här lilla inför 50 000. Ni vet, ett fullt nya gamla Ullevi. Det är ju patetiskt ens att liksom tänka tanken. Men det märkliga är ju någonstans att Andreas ändå registrerar det här. Och inte nog med att han liksom registrerar pojken, han omnämner honom. Det måste ju varit flera där som hade sin matsäck med sig. Jag menar, naturligtvis inte majoriteten, men en del. Men just han nämner han, och på något sätt tar det så starkt intryck hos honom att han nämner det som det verkar, så att både Jesus och några av de andra apostlarna hör det. Och det sänder en signal till oss att den här lilla killen verkligen gjorde det känt att hans matsäck var där på plats. Annars skulle han ju aldrig fått den responsen. Och ni vet, här i kyrkan, vilket är helt underbart, så ser vi att barnen har en härlig plats. Så var det inte på den tiden. Utan på den tiden så hade barnen den absolut lägsta platsen. Så det här var högst onaturligt. De hade oftast inte barnens timme under religiösa aktiviteter. Så det gör det ännu mer anmärkningsvärt. Och då tänkte jag nu att vi för en liten stund skulle få spegla oss i den lille pojken som kommer med sin matsäck. Och kan du tänka dig, jag har 3 punkter om den lille pojken. Ska inte hålla på länge, men bara 3 punkter om den lille pojken. Som jag bara kände när jag bad och tänkte på er, att det här tror jag är någonting som Gud vill hälsa någon i alla fall. Punkt nummer 1 om den lille pojken. Och det här är så enkelt så tänker jag, men Hans, det här är skrattretande. Men jag säger det ändå, jag är frimodig, jag vågar vara enkel. Punkt nummer 1 om den lille pojken, det är: han var där. Han var där. Och förresten kan man nog säga att det gäller inte bara honom, det gäller också apostlarna. Och det gäller för övrigt också de andra ungefär 50 000 som var där. Det var de som fick vara med om brödundret, mina vänner. De som var där. Tänk dig om man bodde i Kapernaum som var närmaste by. Och så kommer folk på kvällen och talar om det här miraklet. Och självklart skulle man tycka att det var fantastiskt att man var kvar i byn. Fantastiskt, liksom ett par kilometer härifrån skedde ju ett mirakel när massa människor var ute och följde Jesus och lämnade allt bakom sig för att verkligen ta vara på möjligheten att Guds son är här. Och jag var inte där. Det var lite synd. Men självklart blir man välsignad, självklart blir man förlåten för det, om det nu var en synd. Alltid, men lite trist var det, eller hur? Så, min första punkt det är alltså att det första som gäller för oss, det är inte om vi är fromma, om vi fattar allt direkt eller om vi förstår när Jesus har glimt i ögat eller om vi ibland tappar perspektivet och bara tänker in mänskliga beräkningar och liksom tappar lite grann det gudomliga perspektivet. Utan nummer ett A för oss som kristna, det är om vi är här. Det är nummer ett. Det är alltings förutsättning. Och jag predikar mest nu till mig själv. Kanske till någon mer. Och kanske säger jag något om det här i höstas. Men det stör mig inte. Jag säger som prästen Bengt Pleijel. Jag har repetitionens nådegåva. Nej, men då kände jag bara. Och ta mig rätt nu va. Och jag predikar mest till mig själv. Jag säger det igen. Jag tror att vi får en uppmuntran från Gud själv. Utifrån det här att vara där. Vi har en gammal och en ny människa. Har vi sagt ja till Jesus har vi den nya människan, halleluja, fylld av den heliga ande, det enda som är kvar i himlen, mega halleluja. Men vi har också en gammal människa, en negativ sida av vårt jag. Som biskop Gert sa, det heter att den gamla Adam drunknade i dopet, men det aset han kan simma. Och jag vet inte hur det är med din gamla människa, men mina simbojar märker. Och visar sitt fula tryne varenda dag, på olika sätt. Är ni med? Och då är grejen den. Att då gäller det ju mina vänner att inte låta den gamla människan i oss leda vägen. Det är vår utmaning. För om vi bara låter den gamla människan i oss leda vägen. Och om igen, preacha mest till mig själv men kanske någon till. Då struntar vi Gud när vi vaknar upp på dagen. Då är Bibeln helt oviktig för oss. Allting annat blir viktigt. Det här är någonting vi har i Mölndal. Det heter en smartphone, känns det igen? Finns det i Östersund också? Och nu, jag moraliserar inte. För att jag älskar min smartphone. Och jag vet att det finns mycket kristna grejer. Absolut, man kan ta del av här och Bibel och allt. Jag vet. Men ni vet, det är ofta dagen. Ett litet exempel bara på hur man kan leva ett liv som praktiskt ateist fast man är kristen. Ni vet, det handlar om det här. Liksom. Ja, man går upp på dagen på morgonen. Liksom, det första, ja men uppdatera nyheterna och Aftonbladet. Och vad säger de? Och de sa det där. Och där kommer lite mejl. Jag ska lägga ut något på sociala medier. Ja, men det är jättetrevligt. Och det är inget fel, för jag moraliserar inte. Sociala medier är jättekul för de som tycker sånt är kul. Så det är liksom inget fel. Jättebra sätt att sprida evangeliet också. Så don't get me wrong, right? Men så håller man på med det här. Och sen dagen fortsätter då. Man är på jobbet eller man är i skolan. Eller vad man nu gör på sin vardag. Liksom, och så man lever i symbios med sin lilla sån här. Och sen när man kommer fram någonstans till kvällen. Då har man tankat ner en sån där 5-6 timmar av det här. Och ni vet, det skapar ju ungefär vilken magsäck man har också. Så många har en smartphone-magsäck som ligger ungefär på att man behöver hälla ner cirka. Whoops, hej då. Nu kommer vi igång. Jo, man behöver hälla ner sådär en 5-6 timmar smartphone i den här magsäcken. Då är den mätt va? För ni vet, vi har ju magsäckar som anpassar sig efter hur vi lever. De gamla brukar säga så här, att äta sig hungrig eller svälta sig mätt. Ju mindre du läser av Bibeln, ju mindre du ber, ju mindre du går i kyrkan, ju mindre du vandrar dina nådegåvor, ju mer kommer din magsäck krympa. Du är lika förlåten, du är lika mycket Guds barn. Jesus älskar dig lika mycket, men han är lite bedrövad bara. För att din magsäck har blivit så liten. Och ni vet, det är då det blir problem. Då blir det problem, allting blir problem. Läsa Bibeln blir ett problem, be blir ett problem, församlingen blir ett problem. Och ja, men det finns problem, jag vet det. Men ni vet, problemen blir som stora Mount Everest. Det är så svårt att läsa Bibeln. Och jag tycker också ibland det är svårt att läsa Bibeln. Don't get me wrong. Men ni vet, det beror mest på att vi har en sån här liten magsäck. Och så ska vi försöka läsa ner två verser i Bibeln. Så, och liksom, och läsa, åh vad trött jag blir. Och det är så svårt att få tid i allt annat som händer i livet. Är ni med? Jag är inte här för att peka finger åt dig. Men jag är här för att lyfta fram att nummer ett handlar om att vara där. Det handlar om att vara där. Känner du att du blir trött när jag säger det här? Släpp det. Men känner du någonstans att du får någon slags rannsakan att ja, men kanske vore det en bra idé att börja dagen med Gud. Kanske vore det bra att ta en liten stund, några minuter varje dag och läsa Bibeln, läsa Guds ord. Kanske jag till och med skulle planera för hur mitt andliga liv skulle se ut. För ni vet, ett problem är att vi planerar för allting annat. Men vi planerar inte för våra andliga liv. Det ska liksom bara hända av sig själv. Och så finns det en ond makt, en onde som är dödsdömd men inte död. Han är bara en dålig förlorare. Han är redan besegrad. Han vet bättre än de flesta kristna att Jesus redan har vunnit segern. Men han sitter inte med armarna i kors, utan han är tjuven. Och han jobbar i vårt liv för att skära ner alla våra ytor. Kring bön, kring Bibeln, kring det andliga livet i församlingen. Det finns en kamp i tillvaron. Så därför gäller det att tänka till och planera in. Hur vill jag att mitt andliga liv ska se ut? Jag tror den helige ande är med oss också när vi planerar. Ibland tänker vi så att den helige ande är med oss liksom, ja, på en gudstjänst och kanske när jag kommer fram till förbön och på ett kvällsmöte när vi har liksom lite rökelse och vi vet rökmaskinen och vi är där. Och, jo, men då är den helige ande med. Och det är han säkert. Men jag tror den helige ande är lika mycket med genom vår vishet när vi planerar hur ska vårt andliga liv se ut. Amen. Ja. Okej. En bild då. Jag tänkte ge bilder från tre olika församlingar väldigt snabbt. Sen ska jag gå vidare punkt 2 här. Punkt 1. En församling för punkt nummer 1 att vara där. Jag undervisar ibland Hillsongs bibelskola i Göteborg. Jag har dem cirka en gång i månaden. Och det är alltid härligt att komma dit. De är inte perfekta på något sätt och vis. De är rättfärdiggjorda syndare som du och jag. Men när jag kommer dit till 9, då har de redan varit igång i bön en timme. Och då är det bibelskolan. Då är det tonåringar mestadels. De är sådär från 18 till 23, 24, 25 år. De flesta. De har nyss kommit till tro. Och de har valt att avsätta halva dagen under ett år för bibelskolan. Och sen klockan 9 ska jag sätta igång och undervisa i 3 timmar. Och ni vet, ja, vi har pauser och kaffepauser. Ja, mycket trevligt. Så, ni vet, så är det också. Och när vi liksom ska sätta igång, då kan man ju märka på en hel del, inklusive mig, att man är lite trött och man är lite såsig och man är lite hitan och man är lite ditan. Men sen sätter vi igång. Vi är där. Och då kommer Guds närvaro. Och så blir vi så välsignade när vi börjar komma framåt lunch. Amen. Punkt 1. Punkt 2. Den lille pojken såg utanför sig själv. Jag menar, han hade ju en matsäck som egentligen bara räckte för honom. Hur frestande hade det inte varit att ta den här matsäcken och bara hålla den för sig själv? Det är ju den naturliga reaktionen. Så lever vi ofta som kristna, i alla fall jag. Liksom, jag håller det för mig själv. Men den här lille pojken, han valde då att gå utanför sig själv. Och här tror jag att det finns en risk för mig och kanske för dig att vi som kristna liksom blir väldigt individualistiska. Att vår kristna tro handlar väldigt mycket om mig och mitt. Vad tycker jag om den här församlingen? Vad tycker jag om att vara med i den här bönegruppen? Eller vad tycker jag om dittan och dattan? Och den frågan får vi gärna ställa oss. Men någonstans den här pojken, han tänkte inte först och främst på vad tycker jag, utan han tänkte på hur skulle min matsäck på något sätt kunna vara till välsignelse för andra? Det är ju det han har med sig. Är ni med? Alltså att man tar det här och på något sätt ser till andra än sig själv. Och jag tror att den heliga ande ger oss en välsignad längtan att på något sätt höja blicken utanför bara våra egna problem och tillkortakommanden och kamper och vad det nu än är för någonting. Och se de fälten i vårt land som håller på att vitna till skörd. Amen. För ett par veckor sedan predikade jag Södermalmskyrkan. En härlig församling. Inte perfekt på något sätt och vis, för det finns ingen sån församling förrän Jesu återkomst. Men jag hade inte varit där förut. Det var jättehärligt att lära känna pastorerna och jag lärde känna bara några av dem. Och gudstjänsten var ju ett hav av människor. Och när jag såg detta hav av människor tänkte jag, det här måste nog vara Sveriges mest multikulturella församling. Och hyfsat låg medelålder. Och sen när jag pratade med pastorerna så kunde man ju tänka sig liksom att jo, men de borde ju vara lite nöjda. En av pastorerna berättade för mig, en annan av dem, inte de jag pratade med sen som är ledare allting. Han berättade att de har lite drygt 150 G12-grupper i församlingen. Alltså lite drygt 150 grupper med 12 pers som delar på sig och vinner nya och allt vad det nu är för någonting. Och ändå var det, tyckte jag, en härlig atmosfär i församlingen av liksom familj, någonting organiskt. Det fanns någonting av Guds kärlek verkligen där. Men i vilket fall, när jag pratade med de ledande pastorerna, så var de inte alls så här: åh, vad duktiga vi är och fantastiskt och vilken stor församling vi har och allt vad det nu är för någonting. Utan de sökte tidens tecken. Vi talade om Jesu återkomst. De talade om det allvarliga läget i vårt land. Och de sa det till mig så här: verkligen, men nu, ja, du vet Hans, vi har nått ut till södra Stockholm rätt så mycket. Vi tackar Gud för det. Det är bara han som ska ha äran. Men nu känner vi hur Gud har lagt en vision. Vi vet, som pojken, va? Gud har lagt en vision, så nu tittar vi mot norra Stockholm. Vi förstår att där uppe finns det så många människor som far illa. Så just nu håller vi på att sända en team till norra Stockholm. För vi tror att en skörd är på väg där. Ser ni? Och ni vet, det är inte det här, vi pratar ibland om lagiskt. Jag säger hellre kraviskt. Det är inte det här kraviska, liksom, ja, vi ska gå till norra Stockholm och det säger Jesus, vi vill inte, men ja, ja, okej då, liksom, ja, vi ska försöka, men jag är uttröttad redan, men okej. Då ska vi släppa det direkt. Utan det här är en vision från den helige ande som brinner i dem. De talar med kärlek och de talar också med entusiasm. Och med tro. De förstår att det kommer bli andekamp och massa problem. Men de, ni vet, de är i rörelse. Det finns någonting välsignat i att vara på rörelse utanför sig själv. Amen. Och då är ju frågan någonstans till er. Till dig personligen och till er. Det är ju någonstans. Vad har Gud gett dig för vision? Det kan vara någonting han la ner för 10 år sedan som har legat i träda. Det kan vara någonting du är igång med just nu. Eller det kan vara så att Gud idag, när du går fram till förbön, blir smord med olja här eller går till förbön och berättar om ditt förbönsämne för förebedjare längre bak. Att Gud ger dig en ny vision. En sån här glödande, ni vet, litet korn, litet frö som kan växa och bli någonting alldeles fantastiskt. Och Gud, han har ju längtan efter att hela länder ska förvandlas. Tror vi inte det? Jag ska till Finland på Finnish Prayer Breakfast här nu i onsdag, torsdag. Och det är finska riksdagsledamöter som bjuder in till en bönefrukost med parlamentariker och lite andra ledare. Jag fick en inbjudan förra året men kände inte att jag skulle åka. Men i år när jag fick inbjudan kände jag, jo, nu var det som att den helige ande sa åk. Och då är det ganska, jag säger inte det här för att verka så här, för att det är inget speciellt för mig, jag är bara en av dem som är med. Men mer för att jag bara kände att det kanske kan vara en uppmuntran för någon. Vet ni, du fick ett mejl här för en vecka sedan. Ja, när du kommer på onsdag kväll, kvällen innan bönefrukosten, då är du välkommen till utrikesministern på en liten reception. Är inte det något att be för vårt land? Att vi kommer upp på den nivån liksom, när utrikesministern vill bjuda kristna bedjare på en reception på kvällen för att tala om hur Guds rike kan förvandla landet. Och det är temat för seminariet nästa dag. Med massa höga politiker i Finland. Temat nästa dag är: kristendomen kan förvandla länder. Hur kan kristen tro nu om igen förvandla vårt land? Det är nu, det är Finland. Vet, alltså, det är underbart med länder långt borta, men Finland är ju inte så jättelångt bort. Eller hur? Medellångt bort kan vi säga. Okej, så det var nummer 2. Är ni vakna? Vi går till punkt 3. Och punkt 3 då, det är punkt 3. Och det här tycker jag kanske är den viktigaste punkten. Inte för att värdera, men för mig tror jag det. Och kanske för någon mer. Lyssna, punkt 3. Den här lilla pojken, han såg mer till vem han gav gåvorna till än vad han hade att ge. Hänger ni med? Han såg mer till vem han gav gåvorna till än vad han hade att ge. Hade han tänkt som Andreas och Filippo och sådär, liksom vuxet, de var ju inte alltid fel ute, men just här var de liksom, hade en dålig dag kanske. Så de tänkte mer som en stängd låda, fast de var med Guds son. Så tänker jag ofta, så präst jag är. Och då blir det någonstans, vad är poängen med att gå fram och erbjuda 5 bröd och 2 gamla firrar till 50 000 pers? Det är ju löjligt. Och du måste ju komma ihåg också, han hade inte läst Johannes 6. Den här lilla pojken hade inte fått vara med på söndagsskollektionen om brödunder, för det hade inte hänt än. Han hade inte facit. Men den helige ande gav honom en längtan. Där han, ni vet, jag tror att det måste varit den helige ande som gav honom bara en sån kärlek till Jesus. Han blev så berörd. Jesus berörde alla åldrar. Han berörde män, kvinnor, barn, gamla, alla åldrar. Han är helt unik i världshistorien. Man kunde inte förbli likgiltig inför Jesus. Man började älska honom eller man började hata honom. Men berörde gjorde han. Han smälte Pilatus hjärta. Pilatus som var brutal. Fylldes av den helige ande och lät sätta upp en skylt på Jesu kors. Detta är judarnas konung. Så den här lilla killen, han är bara berörd av den helige ande. Han har fått en stark kärlek till Jesus. Så ursäkta om jag går lite här, men det är okej, va? Så det är som att han går fram. Ni vet, han tänker knappt ens på vad han har att ge. Han bara tänker på, här, du, Jesus. Här, du får det här. Är ni med? Och det är extremt medvetet som Jesus använder just det lilla till att göra brödundret. Är ni med? Alltså, han sänder en signal till dig och mig. Och då tror jag att vi är många här inne som brottas med. Visst brottas vi med Gud och frågande. Och man kan komma in i tvivel och kamp. Och var är Jesus just nu i mitt liv? Det är ju en brottning vi ofta kan ha. Men jag tror att vi brottas ännu mer ofta med oss själva. Och när vi tittar här inne så tänker vi så här. Det här som jag har här inne, det är... Ups, ta bort den, den vek sig. Det är för litet. Det är för futtigt. Det är för skralt. Jag är för rädd. Jag är för ofrimodig. Jag är för vanlig. Jag är för oandlig. Jag har syndat för mycket. Jag har läst Bibeln för lite. Jag har inte gått tillräckligt många bibelskolor. Kanske inte ens någon. Ni vet, känner du igen det? Känns det igen? Vi har så många tankar där vi diskvalificerar oss själva. Och det sätter in oss i ett slags mentalt fängelse. Den onde är med här tror jag också ibland. Som låser oss i det förflutna. Som får oss att tänka på det enda vi inte kan påverka. Och det är det som har hänt. Paulus, fylld av den helige ande, efter massvis av kamp och i en fruktansvärd livssituation, så skriver han glädjens brev, Filipperbrevet. Och då skriver han jublande, fylld av den helige ande, med fokus på Jesus, så skriver han: jag glömmer det som jag har bakom mig och jag sträcker mig mot det som jag har framför mig och jag löper för att vinna segerpriset i Kristus Jesus. Vi får ju tacka Gud för allt underbart som har skett i vårt liv. Tack Jesus för det. Men ur en aspekt skulle jag bara vilja unna dig att du bara låter den helige ande klippa banden till det förflutna. Riva bort den här etiketten av alla dina begränsningar. Allt det du inte kan, slänga bort dem. Och istället tänka mer på vem du ger det till än vad du har att ge. Och på tal om att ge något litet. En litet exempel bara på detta. Vi hade ju Hillsong, exempel nummer ett. Exempel nummer två var Södermalmskyrkan. Exempel nummer tre får bli präster i Svenska kyrkan. Vi hade en liten oasdag här för ett par veckor sedan. Vi samlade uppåt 60 personer, mestadels präster. Hade en härlig dag med bibelundervisning och lovsång. Och vi bad för varandra och vi hade lite rådslag på kvällen. Framtiden för Svenska kyrkan. En stor och spännande och dynamisk fråga. I vilket fall som helst. Då så var det en präst som började dela med oss andra vittnesbörd kring just när man bär fram det lilla, hur det kan bli något stort. Ett sånt exempel, det enda jag tar nu, är det exemplet när det gäller bön. Bönens kraft att påverka och förvandla när vi ber i den helige ande i Jesu namn till vår far i himlen. Då berättade han om en dam i församlingen. En äldre dam som hade ett hjärta för den församling där hon bodde. Och hon dog. Och när hon dog Så hon var ganska ensam på slutet. Hade svårt att gå ut och vad det nu var för någonting. Så hon var ganska ensam på slutet av sitt liv. När hon hade dött så hittade man under hennes madrass en lista. Den listan gav man till prästen i församlingen. För man tänkte, ja, vem ska vi ge den här listan? Någon borde få den, vi borde inte bara kasta den. Vi ger den till prästen i församlingen. Så nu fick prästen en lista från en dam som just hade gått hem till Herren. En härlig kristen syster som han inte kände mycket i alla fall. Och när han såg den här listan så såg han att hans namn var överst på bönelistan. Och sen såg han vilka personer som hon hade bett för, som hon hade skrivit ner på en lista. Och med något undantag var det just de personerna som hade kommit i tro i hans församling. Kraften i bön. Han berättade om ett annat exempel de gjorde. Är ni vakna? Ett annat exempel de gjorde, det var, jag tycker det här var lite roligt. Om igen, Jesus har glimt in i ögat. Och de gjorde sådana härligt exemplar. De tänkte så här, vi måste testa det här med bönen. Så de började be för en grupp i telefonkatalogen. 80 personer i telefonkatalogen. De kom överens en liten grupp. Vi ber för de här 80 personerna under, jag tror det var en gång per dag. Bara kort, nämner deras namn för Jesus. En gång per dag under 3 veckor. Och sen hade de en annan grupp på 80 personer ur telefonkatalogen som de inte bad för. Så hoppas att de bad för dem sen. Men gjorde inte det först. Efter 3 veckor, berättade den här prästen, så ringde de sen runt till den här gruppen på 80 personer som de hade bett för en gång varje dag. Och de ställde frågan, får vi komma hem och välsigna ert hem? Vet ni hur många som svarade ja? 69 av 80. Sen ringde de runt till den här gruppen på 80 personer som de inte hade bett för. Vet ni hur många som svarade ja? 3. Är det inte lite intressant? Alltså, på tal om bönens kraft. I januari predikade jag, vilket håll i Trondheim? Är det så? Så. Jag håller på att gå för landning nu. I januari predikade jag Trondheim. Och i Trondheim så har de samlats då ekumeniskt mer och mer. Och Gud har värmt upp, ni vet säkert mer om det än jag. Men jag har fått vara där en gång per år nu under ett antal år. Och när vi då hade ekumeniska böneveckan i slutet av januari den här gången, så kom det fram en dam som jag kände sedan innan, mycket skärpt, verkligen fylld av den helige ande. Hon hade fått en levande vision från Gud. Hon delade med kristenheten i Trondheim. Det var ganska många samlade. Och så sa hon, jag har en vision från Gud. Då var det så att nu den här böneveckan de hade i januari, hade de 24-7 bön hela veckan. Och så sa hon, jag har fått en vision från Gud. Jag tror att här i Trondheim så ska bönen breda väg för väckelse. Så jag har fått en vision att vi ska ha 24-7 bön i Trondheim året runt. Och när folk gick inte ut och sa, åh vad hemskt, 24-7 året runt, oj hjälp, så. Nej, utan det var en vision, är ni med? Och det tangerar min slutpunkt som är att väckelse kan komma på 2 sätt. Väckelse kan antingen komma plötsligt. Och det är så vi ofta tänker av väckelse. Liksom att det kommer padam en dag plötsligt. Och det är underbart. Halleluja, tack Jesus för det. Då har ju det förberetts en dag bön och att man vandrar efter Jesus mer och mer i Kristi kropp, till exempel för en stad under lång tid. Men väckelse, mina vänner, kan också komma genom att Gud långsamt höjer nivån mer och mer. Som i Hesekiel, kapitel 47. Då Guds härlighet kommer över Hesekiel. Och först är det till fotknölarna. Sen är det till knäna. Sen är det upp här till magen. Och sen kommer det upp så att det är som en ström av Guds härlighet. Som man måste simma i. Och jag var i en stad i Kanada och predikade i januari. Tjena. Som heter St. John. Och den staden i St. John, där östra Kanada. De har någonting de är stolta över. Vet ni vad det är? Och jag känner att jag delar det. Jag tror att jag ska säga det här idag. Jag kom på det precis vid gudstjänsten upplevt att jag tror inte det var jag som kom på det. Jag tror att det här kan vara från Gud. I alla fall så är det en uppmuntrande tanke, tänker jag. Jag tror det kan vara från Gud. Och då berättar de om att de har världens högsta tidvatten. Alltså de har världens största skillnad mellan ebb och flod. Och det innebär att 2 gånger per dag blir det väl, om jag räknar rätt, så blir det flod. Det stämmer, va? Och ni vet, den nivån, havet ökar, tror jag, 6-7 meter. Alltså det är otroligt mycket. Och då är det ju en successiv ökning. Och precis innan gudstjänsten, när jag bad för er, så var det på något sätt som att jag fick till mig som en hälsning till dig i ditt liv, till din bönegrupp, om du är med en sån, till EFS här, till Kristi kropp i Östersund. Någonstans att om ni bara följer Jesus, om ni bara fortsätter hänga på, mitt i kampen, den goda kampen som Paulus säger. Man bekänner sin synd och tar emot Jesu förlåtelse av nåd varenda dag. Gamla människan är där, men den trycks tillbaka. Och så vandrar man efter Jesus mer och mer. Och han planterar de här visionerna i stort och smått. Och man ger det lilla man har varje dag till honom. Man tänker mer på vem man ger det till än vad man har att ge. Då bara kom det för mig att ni ska få se mer och mer och mer och mer och mer och mer av vad Gud gör i den här staden. Amen. Två ord. Förlåtelse och nytändning. Det är mina sista ord. Jag bara säger dem. Förlåtelse och nytändning. Mest till mig. Jag behöver det varje dag. För jag tappar sugen, inte så ofta, men någon gång per dag. Det är sant. Så förlåtelse och nytändning. Det är två ord jag tänker att Gud ger till många här inne också. Vad vill Jesus ge dig idag? Jag tror han vill ge dig förlåtelse. Vi har redan fått ta emot det. Förlåtelsebönen. Underbart. Han dog för oss på korset. Allt täcker han. Med lammets blod, vi kan bara kasta våra synder på honom frimodigt. Och samtidigt, nytändning. Den viktiga frågan, min vän, är inte hur ditt liv har sett ut fram till nu. Den viktiga frågan är, hur kommer det se ut från nu och framöver? Och när jag går ner och hämtar oljan här som jag ska visa. Där. Så tänker jag på en god vän jag känner. En av Sveriges mest kända kristna. Faktiskt. Han sa så här till mig en gång. Hans, vet du vad jag vill ha på min gravsten? Nej, sa jag. Vad vill du ha på din gravsten? Jo, jag vill att de skriver på min gravsten. Jag har i alla fall försökt. Må de kunna skriva det på vår gravsten. Eller hur? Vi vandrar efter Jesus. Vi ger honom det lilla vi har. Skulle vi kunna be låtsasteamet att komma fram? Och det vi ska göra nu är väldigt, väldigt enkelt. Vi kommer vara några som står här framme. Och jag har med mig lite olja. Och vi har en syster i Herren som kommer fram här som också har med sig lite olja. Och olja i Bibeln är ett tecken på den helige ande. Och själv så ber jag smord med olja en gång i veckan ungefär. Och det är ett sätt som Gud har bevarat mig från utbränning. Och Gud talar ofta när man får förbön. Senast för ett par dagar sedan när jag var hemma i Göteborg. Och min förebedjare bad för mig. Den personen har bett för mig en gång i veckan sedan 1999. Och så blev jag smord med olja. Och jag var inne i min dagliga livskris med lite ångest och sådär. Och så fick jag förbön, blev smord med olja. Fick ett profetiskt ord. Och Gud bara löste mig från det. Och jag är fortfarande i den vågen efter att jag blev smord med olja senaste gången. Så det är härligt. Och det står det i Jakobsbrevet 5 från vers 14. Man kan bli smord med olja, skriver Jakob, om man bär på astenia. Och astenia betyder sjukdom, men ordet betyder minst lika mycket i Nya Testamentet svaghet. Att man kan få bli smord med olja om man är sjuk eller svag. Och då kan vi citera Jesaja 61:3. Glädjens olja istället för aska. Lovprisningens klädnad istället för en motfälld ande. Kan vi göra så att vi står upp? Vi har suttit länge och lyssnat på mig. Så kan jag bara få... just det, vi ska få lyssna till en sång. Jag tappade det. Ni kan sätta ner igen. Vi ska få lyssna till en sång. Det var jag som gjorde... Ännu ett av mina misstag.